Jesus, vi kommer för att möta dig, för att få mer av dig, för att kunna uppenbara dig, för att du ska ta gestalt i oss mer och mer och mer. Att du helt blir vårt liv. Älskar Jesus. Ge oss uppenbarelsen och visdomens ande till kunskap om dig, Gud. Så vi kan se och förstå ditt ord. Så att det kan bära frukt i våra liv till din ära. Tack för att du gör ordet levande. Och hjälp oss att öppna våra hjärtan och koncentrera oss på dig, Jesus. Jag tackar dig. I Jesu Kristi namn, amen. Att vi får höra honom i vårt eget hjärta. Det allra bästa. Och på sista, jag vet inte, kanske sista månaderna så har jag hört Gud säga till mig: kom helt över på min sida. Att komma helt på Guds sida. Kom helt över på min sida. Vår ande är på Guds sida. Så vår själ, vårt tankeliv måste helt komma överens med Guds ord. Så själen måste välja ordets liv. Här har vi ordets liv beskrivet. Och vi måste välja det. Och att vaka, att förbli på Guds sida. Att inte släppa in någonting i själen eller tanken som inte kommer från Gud. Att gömma sig i honom. Fördold i honom. Och när det börjar storma på utsidan, som det gör medan vi är här på jorden, att sluta sig nära Jesus och ha hans mur runt omkring oss och bara låta det som är av honom komma in. Och det är så märkligt, har jag upplevt, att när det stormar, att det finns ju en sång att jag kan le. Hur är sången? Mitt i stormen. Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Men jag har upplevt så här att när jag förblir i honom så når stormen inte mig. Och jag känner att mitt inre ler. Och jag har aldrig upplevt det här förut. Det kan man säga nytt. Att skyddet har varit mer runt mig på grund av mina val att vara vaken, vaksam när fienden trycker på de punkter där han brukar få gensvar. Och helt inte svara honom. Och blir det riktigt storm att man lovprisar Gud med full hals, tyst i sitt hjärta. Att ge Gud all äran. Och då känner man på något sätt så här: du och jag, fader, du och jag. Jag vill vara på din sida. Jag vill inte lockas över på den här andra sidan. I krig. Jag vill inte bli besviken. Jag vill inte bli ledsen på ett felaktigt sätt. Jag vill inte bli påverkad. Jag tillhör dig, jag är din. Och det här har tagit över mer och mer. Så att det blir på något sätt ett fördolt arbete på frälsningen. Som har blivit mer och mer intensivt än någon gång förut. Och likadant som häromdagen. Då sa Gud till mig så här att din relation med mig återspeglas i allt vad du gör. I alla dina relationer. I allt vad du gör. Och då tänkte jag så här: alltså är det som är det viktigaste. Det är min relation med dig, fader. För det återspeglas det. Att jag får vara på din sida. Att jag får ha det bra med dig. Och när jag har gjort någonting som misshagar dig. Att jag omvänder mig. Att jag ber om förlåtelse. Och vet att du är trofast och rättfärdig. Så du renar mig från all orättfärdighet. Och att leva så som man, att man kan möta honom när som helst. Är jag färdig att möta dig, Jesus, i nuet? Är jag beredd att möta dig nu? För att vi vet ju inte var och en av oss när vi möter honom. Det vet vi inte. Och jag vet inte vad det beror på att jag upplever relationen med Gud mycket mer ljuvlig, härlig än vad jag någon gång har gjort i mitt kristna liv. Jag vet inte vad det beror på, men det känns som att han har kommit åt mer och mer av mitt liv. På grund av också att jag är äldre. Så att han kan inta mer och mer områden. Och att jag är villig verkligen att helt vara hans. Jag upplevde, det går ju inte att förklara, men jag upplevde så här vid ett par tillfällen när jag ber att Gud kommer nära och synar mig. Han tittar på mig. Och det blir alldeles stilla och jag känner att han tittar. Och då tänker jag, vad söker du, fader? Du söker sonen i mig. Du söker din sons liv i mig. Och det har kommit en förkrosselse som jag aldrig har upplevt någon gång. Aldrig. Och då känner jag så här, jag förstår dig inte, fader, din godhet, din barmhärtighet, din nåd. Jag förstår den inte, men ju mer man märker den, ju mer så vill jag vara helt på hans sida. Oberoende vad människor runt omkring mig, det spelar ingen roll vad människor gör. För det handlar om min relation med honom. Inte om min relation i allt annat om andra människor. Det handlar om min relation med dig, fader. Och det återspeglar sig i mitt liv på jorden. Så att det här har blivit väldigt verkligt för mig. Och det är det jag har på mitt hjärta. Och det är det här att leva är för mig Kristus. Och att det är det som är intresset. Och förut har jag tänkt så här, planerat framtiden och planerat morgondagen och glatt mig och bekymrat mig om vartannat åt morgondagen. Medan jag nu kan känna så här att i nuet är det enda jag har och då är du mitt liv. Jag har nuet och evigheten. Det är det jag har. Och då känner jag så här, där vill jag att mitt liv ska vara du, Kristus. Och då blir det någonting som blir så underbart. Så även om jag gör det jag absolut inte av naturen tycker om. Men väljer att Kristus ska vara livet i det här. Så blir det jag inte tycker om det mest mättande, ljuvliga, härliga. Det är ett mirakel. Och då tänker jag så här, det här är ju livet. Här är lyckan. Oberoende av vad som händer runt omkring mig, så lyckan är just nu att leva Kristus. Och då växer ju kärleken och då kommer en sån här längtan, jag vill lyda. Alltså det bara kommer automatiskt, hellre än att följa impulser, jag vill lyda. Och då har det blivit det roligaste jag har, jag tänker så här kan man inte säga, men det här är sant. Men det kan låta konstigt, men det är sant för mig idag. Det roligaste jag gör, det roligaste är lydnad. Och jag förstår det inte, men det är sant. Alltså det är lyckokänsla i lydnaden. Alltså att ordet lydnad blir en lovsång. Hans vilja blir en lovsång. Det blir det roligaste jag kan ägna mig åt. Och jag kan säga så här, ju besvärligare situationen är, faktiskt ju roligare är det. Och då kan jag tänka så här, håll dig fri dig glädje. Varför säger han det? När vi kommer i allehanda prövningar. Hur kan jag hålla dig fri dig glädje? Jo, för det kan bli det roligaste som finns. Och tron består provet. Och det här är ju ett osynligt liv som ingen ser. Man ser ju helt vanligt ut och lever sitt vanliga liv bland människor. Och i det här fördolda så kan livet vara en sån skatt. Och ingenting som jag har kunnat glatt mig åt förut i min morgondag är roligare. Det är ett mirakel för mig. Och då tänker jag, detta fördolda liv har Gud börjat visa mig. Så. Men jag tänker så här, varför har jag inte kunnat se det för ett år sedan eller två år sedan? Varför kommer det nu? Men jag tror det här att det här som Gud gör i våra liv, det tar sin tid. Och det blir område efter område och han förvandlar oss. Och man kan inte göra så här och säga det klart, utan det är en vandring och antagligen tar det hela livet. Men det blir man ju också ödmjuk av att jag kan faktiskt inte själv. Jag kan bara vilja och rikta mig mot honom och vara öppen. Så det är ju nåd. Så det gör ju att man håller sig ödmjuk att jag kunde inte det här för en månad sedan som kan vara nåd och verksamt idag. Och därför att kunna se på varandra på rätt sätt. Arbete pågår, stör ej. Man blir förvandlad faktiskt. Man blir det. Så att leva är för mig Kristus. Och faktiskt att det är det som tar över i livet oberoende av vad jag gör. Så vad jag än gör så tänk att här, nu Jesus är det du. Var mitt liv. Var den som möter människorna jag möter. Var den som är barnvakt till mina barn, barn. Var livet i mitt liv. Jag var på en träff och en skadad man var där som inte kunde kommunicera alls. Men med olika tecken och skriva fick jag uppleva Jesus genom mig, så jag trodde jag skulle fara i taket. Vad jag tänker på idag, så tänker jag så här, åh, hur det är möjligt att han kan komma igenom, så att han kan nå en människa som inte har någon hörsel, så kan han gå rakt in i hjärtat och göra, säga det han vill ha sagt och ge hopp i en hopplös situation. Det var det jag såg. Jag kommer att be för den här mannen till Gud, till han har blivit ärad. För jag kände så här, Fader, hur ska vi i Sverige få förtroende som är Guds folk? Vi har tappat allt förtroende. Säger man ute så här i stan att man är kristen, så tänker de bara på vilken skala, hur knäpp är hon? Det har ju blivit det. Vi har, på Petrus apostlarna så hade de ju ära. Det har inte vi som Guds folk idag. Hur ska vi återfå förtroendet? Och då har jag tänkt så här att Gud, om du gör det omöjliga bland människor, botar och gör det omöjliga så att människor ser att det här kan inte vara en människa bakom, där måste vara du. Så den här mannen är absolut omöjligt. Och min bön är att Jesu namn ska bli ärat i hans liv, så att människor får se vem Jesus är. Vi har haft allt för mycket inriktning på människor och förväntan på människor. I Filipperbrevet 1:20 så läser vi framåt till 27. Det är nämligen min trängtan och mitt hopp att jag i inget ska komma på skam, utan att Kristus nu så som alltid ska av mig med frimodighet bli förhärligad i min kropp. Det må ske genom liv eller genom död. Så tänk att Kristus livet ska bli förhärligat i mig oberoende av omständigheter. För det är så här att vi är aldrig på neutral mark. Jesus vill bli uppenbarad bland människor. Men vi har en fiende, djävulen vill också bli uppenbarad. Och var uppenbaras djävulen? Genom människors kroppar. Genom människors ord. Genom människors gärningar. Så uppenbarar sig djävulen. Och djävulen gör allt för att uppenbara sig genom människor. Att tänka så här, vem är det som ska uppenbara sig genom mig? Vem ska använda min kropp? Vem ska använda mina ord? Vem ska använda mitt tankeliv? Utan att verkligen att Jesus. Till att leva, det är för mig Kristus. Jag bör äntligen kunna förstå att till att leva, det är för mig Kristus. Och att dö, det är för mig en vinning. För att när man börjar leva Kristus, då försvinner ju fruktan. Den får inget utrymme. Så att dödsfruktan försvinner och man tänker så här, nu vill jag ge mig till dig Jesus. Och så länge som du vill ha den här kroppen, så är du i den. Och när du inte vill, så går jag hem och klart är det bättre för mig. Men han säger så här, men om det att leva i köttet för mig är att utföra ett arbete som bär frukt, vilket är det? Ska jag då välja? Det kan jag inte säga. Jag dras åt båda hållen. Tyvärr återstår jag att bryta upp och vara hos Kristus. Vilket ju vore mycket bättre. Men att jag lever kvar i köttet är för er skull mer av nöden. Och då jag är förvissad därom vet jag att jag ska leva kvar och förbli hos er alla. Er till förkovran och glädje i tron. För att er berömmelse ska överflöda i Kristus Jesus i fråga om mig, därigenom att jag ännu en gång kommer till er. För allenast en sån vandel som är värdig Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag kommer och besöker er eller förblir frånvarande, får höra om er att ni står fasta i en och samma ande och endräktigt kämpar tillsammans för tron på evangelium. Och det är därför vi är här. Att vi ska endräktigt kämpa tillsammans. Inte en och en. Utan vi ska ju tillsammans kämpa för evangelium. Därför är vi här. Det är självklart att djävulen försöker hela tiden ha osämja i Kristi kropp. Självklart. För då kan vi inte kämpa tillsammans om vi går och tittar snett på varandra. Det går ju inte. Så att välja renhet. Välja kärlek. Välja faderns vilja. Välja hans bud. I Filipperbrevet 1:3-6. Jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er. I det jag alltid alla mina böner med glädje ber för er alla. Jag tackar honom för att ni alltid från första dagen in till nu har deltagit i arbetet för evangelium. Och jag har den tillförsikten att han som er har begynt ett gott verk, han ska också fullborda det in till Jesu Kristi dag. Så att på något sätt att vi får lägga bort barnsligheterna. Alltså vi har inte tid för barnsligheter. Det finns inte. Och det är någon vecka sedan bara när jag bara låg och bad, så såg jag plötsligt ett fruktträd. Ett fruktträd som dignade. Och så hörde jag så här, detta måste bärgas innan ovädret. Det var vad jag hörde. Den här frukten måste bärgas innan ovädret. Och då tänker jag så här, ovädret kommer. Natten kommer. Då är det för sent. Församlingens tidsålder håller på att ta slut. Och någon gång måste vi vakna. Så är det. Och det här är det allra sista, kan man väl säga, om vi vaknar nu. Och lägger ner vårt eget. Och börjar lyssna och ta emot vad han har på hjärtat. Och följa honom vart helst han går. Och att när vi följer honom så gör han oss till människofiskare. Och det har jag sett igen. Jag har inte sett det här på väldigt många år. Så för 20-25 år sedan så vittnade jag väldigt mycket och såg många människor komma till tro. Och sen i mitt liv har det varit en svacka i andens kraft, i nådegåvor. Ja, utan den här svackan har legat på omvändelse faktiskt. Att Gud har pekat på vissa saker och omvända sig, rätta till det. Och rätta till och rätta till och lära känna honom mer, söka honom mer, vara i ordet mer. För mig har de här åren varit det. Och nu känns det som att nu svänger det här och nu börjar det gå upp igen att Gud vill utgjuta sin ande. Och då måste vi vara förtroendevärda. Vi måste veta vem vi ärar, vem som är värd all ära. Det måste bli en skillnad. Så att det blir hans verk och ingen människoverk. Utan att det blir att vi gör det vi hör honom säga. Så att jag har blivit så förvånad på sista tiden när jag möter människor och Gud verkar. Och människor gråter och tar emot. Och då tänker jag så här, har det börjat nu igen? På ett nytt sätt. Jag har sett under mellan de här svårare åren också. Men inte alls på det sättet som det var på 80-90-talet. Då var det mycket, mycket mer. Men nu så är det som det börjar igen. Och jag var ute och gick. Och då sa Gud så här, att det kommer en man som du ska samtala med. Det kom en man. Och jag sa till mannen så här, Gud sa att jag skulle samtala med någon. Och jag ser bara dig. Och han vände sig. Jag ser ingen annan. Nej, då är det ju du. Och den mannen hade en helt annan tro än mig. En helt annan tro. Men Guds ande var mycket starkare än det han hade. Så att jag var helt, ja, jag kan vara så älskade fader. Du söker människor. Och du behöver ett folk i vardagen, var vi går, var vi står. Det här händer ju inte i kyrkan. Man blir inte helgad i kyrkan. Alltså det blir man ensam. De här sakerna där Gud leder oss ut bland människor sker ju ute i vardagslivet. Det är där. Här kommer vi tillsammans och får ta emot av honom och bli starkare tillsammans. Men vi måste veta var det sker någonstans. Det sker inte i förbönskön helgelsen. Det kanske är tecken och under, men den här förvandlingen sker ju under arbete och under tårar, tycker jag. Den här sången, ett stilla barnahjärta. Man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tårutdrömmar till dess man helgat så att alla mina drömmar i Jesu anda på. Det är en djupgående process. Men att det inte blir någon egen verksamhet den här sista tiden, utan vi måste höra vad Gud vill ha gjort genom var och en av oss. I Johannes 5:19. Sannerligen, sannerligen säger er, sonen kan inte göra något av sig själv, utan han gör allenast vad han ser fadern göra. Allenast. Till vad han gör, det gör likaledes och sonen. Så att inte ha någonting annat än om Gud säger, det kommer någon du ska prata med, då gör vi det. Res dit, då gör vi det. Att vi inte går efter vad vi tycker och tänker, eller efter vad andra människor tycker och tänker, utan att vi går efter vad Jesus vill. Vi följer honom. Och att det här blir på riktigt. Så att han får gjort det han vill ha gjort. Och i Apostlagärningarna 20:24 så säger Paulus så här, att mitt eget liv har inget värde för sig själv. Och jag tror att det är där lyckan ligger. Så länge mitt liv har värde för mig själv, så är jag en olycklig människa. Men i den stund mitt eget liv inte har något värde för mig själv, det är annat än att jag blott får följa kallelsen och komma till manlig mognad, fullborda mognaden. Där ligger lyckan. Att mista sig själv, det är punkten att hela tiden mista sitt liv som gör att man blir lycklig. Jag pratade med en son i telefon idag. Och då sa han bara så här att, jag kan inte säga ordagrant vad han sa, men han sa så här att jag förstår, sa han, att i alla relationer och speciellt i äktenskapet så handlar det inte om att få. Inte ens en gång en längtan efter att få, utan bara att ge. Han sa att det är hemligheten till att ha relationer. Att aldrig förvänta sig att han eller hon ska tillfredsställa mig. Nu när jag träffar den och den ska jag få det. Utan helt vara inställd på utgivande. Han sa, där är relationerna som blir riktiga. Och jag var så snopen när han sa det. Jag sa till honom så här, det där kunde du sagt till mig för länge. För jag kan känna att man fortfarande, speciellt i ett äktenskap, har förväntningar på den man är gift med. Men istället inriktar sig på, vad vill Gud ge genom mig? Så kommer Gud att se till att jag får det jag behöver. För det vet han. Men att vi inte söker hos varandra eller söker vinning. Utan vi lever, mitt eget liv har inget eget värde för sig själv. I Matteus 7 så ser vi väldigt allvarligt, alltså på det som inte var Guds verksamhet. Vi kan titta först i Matteus 16, 24 och 25. Där Jesus säger så här, för det här är verkligen kärnan i allt. Om någon vill efterfölja mig. Om någon vill efterfölja mig. Om någon vill efterfölja mig. Så försakar han sig själv. Och tar sitt kors på sig. Så följer han mig. Till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och jag tror att hemligheten är där för varje människas lycka. Om jag vill vara en lycklig människa. Om jag vill vara en mätt människa som inte alltid söker att få någonting på möten eller i relationer. Utan en mätt människa. Så tror jag absolut att det är hemligheten. Och Matteus 7, där det inte var Guds verksamhet, och det är väldigt allvarligt. För att det kan hända väldigt mycket under, att man har varit så längtande efter tecken och under, så också det finns andra krafter som gör tecken och under. Och att vi inte alltid har känt igen vad som är vad. I Matteus 7:21. Inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig, Herre, Herre. Utan den som gör min himmelska faders vilja. Många skall på den dagen säga till mig, Herre, Herre. Har vi inte profeterat i ditt namn? Och genom ditt namn drivit ut onda andar. Och genom ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag betyga för dem, jag har aldrig känt er, Gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän. Så både profeterande, drivet ut onda andar och kraftgärningar är, undrar vi inte, lite slag. Det är mirakler. Och det här ordet känt står i grundtexten då, yada. Alltså intim förening. Jag har aldrig varit intimt förenad mer så att det var min livsfrukt. Utan det var inte hans verksamhet. Och jag upplevde, det var bara häromdagen som jag tittade på nätet på en predikan. Där det skedde väldigt, väldigt, väldigt mycket under. Och predikanten sa då att allt kommer av att vi har sått en säd. Och då sa han att Israels folk hade sått för landet. Och då fick jag en chock. För då tänkte jag så här, hade Israels folk sått en säd för löfteslandet? Nej, 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 nej. Har vi sått en säd för vår frälsning? Aldrig. Jättefarligt. Jättefarligt. Och tecken och under. Så lurigt att få bort oss från nåden. Löfteslandet låg färdigt. Det var bara att inta. 100% nåd. De hade inte sått en ärta. De skördade det som Gud hade sått. Vi har fått Kristus. 100% Kristus liv. Allt är givet. Vi ska skörda, ta emot. Genom nåd. Inte att vi har sått något för vår frälsning. Absolut inte. Sen sår vi i nåden. Men det är något helt annat. Vi sår inte för nåden. Absolut inte. I nåden självklart en helt annan sak. Att nåden blir fruktbärande i våra liv. Men vi står inte för någon nåd. Så det kan vara väldigt, väldigt lurigt. Och i Filipperbrevet så varnas det här. Och jag tror att vi måste, det är inte roligt. Vi behöver inte vara misstänksamma, men vi behöver vara vakna. Och jag tror en gåva som man behöver idag är gåvan att urskilja mellan andar. Den tror jag vi alla ska be om. I Filipperbrevet 3:2-3 står det, ge akt, står det. Ge akt på de hundarna. Ge akt på de onda arbetarna. Ge akt på de sönderskurna. Så att han kallar dem för hundar, onda arbetare på de sönderskurna. Det skulle vi aldrig göra idag. Vi vågar ju knappt inte pröva någonting. Och jag frågade Gud, vad innebär det att vara en sönderskuren arbetare? Och då sa Gud, det är att man inte kan förmedla liv. En arbetare som inte kan förmedla liv. Och sen, till vi är de omskurna, alltså inte sönderskurna. Vi som genom Guds ande känner Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet. Utan när vi känner Gud så gör vi det enbart i tro på honom. Och Guds verk håller. Det är det enda som håller. I Matteus 7 igen. Det är det enda som håller. Och jag tänker så här, vi kan bygga hur stora torn som helst. Vi kan ha hur mycket verksamhet som helst. Men om det inte är Kristus som bygger, så är det inget verk för Gud. Det är onödigt. Onödigt arbete. Så i Matteus 7, 24-25. Därför var och en som hör dessa mina ord och gör efter den. Han må likna sin förståndig man som bygger sitt hus på hälleberget. Slagregn föll och vattenströmmarna kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Och likväl föll det inte omkull eftersom det var grundat på hälleberget. Så en församling som hör och gör går inte att kasta omkull. Så att det som är byggt på andens lydnad och på andens ledning, det består. Så att det Gud vill vi att vi lyssnar och lyder andens maning. Vi lyder inte under lagen. Vi lyder i nåden. Och det är att själen väljer ordets liv. Det är lydnaden. Istället för att vara sur så väljer kärleken. Min själ väljer ut livets träd. Och tar emot frukten så att det blir hans liv. Och det här är hela tiden pågående så att det blir Guds verksamhet. själen väljer ordets liv. Och det är där det blir seger. Det är där segern är. Seger genom ordet. Jesus är ordet. 1 Johannes 2:14. Att förstå ordets vikt. Hur viktigt det är att lyda Guds ord. Och att hålla Guds bud i nya förbundet. Det togs inte bort. Nåden är inte budlös. Jag har skrivit till er, mina barn, till ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er, ni fäder, till ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, ni ynglingar, till ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har övervunnit den onde. Så ordet är segern, och i vers 8, andra kapitlet. På samma gång är det dock ett nytt bud. Jag skriver till er, och detta är sant, både i fråga om honom och i fråga om er. Till mörkret förgår och det sanna ljuset lyser redan. Så Guds ord är detsamma som i gamla förbundet. Det är samma eviga bud, samma eviga ord, men i ett nytt förbund. Och när vi vandrar i ande i det nya förbundet så uppfylls lagens krav. Det gamla lagens krav under gamla förbundet uppfylls i det nya förbundet genom nåden, vandringen i anden. Det är ingen skillnad på Guds vilja. Guds ord är samma, men i nya förbundet uppfylls det genom en vandring i anden. På grund av att Jesus Kristus är vårt liv och han är budet. Han är ordet. I Galaterbrevet 2:20 så står det så här: nu lever inte längre jag, utan Jesus lever i mig. Och det liv som jag lever här i kroppen lever jag i tro på honom som har utgivit sig själv och älskat mig. Så mitt liv i det nya förbundet i den här kroppen är tron på Jesus Kristus. På det han har gjort och på det han gör. Det är livet. Och därför så överlåter vi oss verkligen till det nya livet för att helt bli han. Jag kan ta några bibelord till så ska vi avsluta. Ni vet vad som står i Romarbrevet 12, 1 och 2. Så förmanar jag er nu, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Här är jag, älskade Jesus. Tag min kropp i din besittning. Sänd mig. Verka genom mig. Tala genom mig. Jag ger mitt liv, min kropp till dig. Och vers 2. Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er. Ge ni mitt sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Och så tittar vi i psalm 119. Jag älskar psalm 119, men vi tittar bara i två verser. 54. Jag har börjat läsa Bibeln igen rakt igenom. Och ser saker som jag inte fattar att jag har stått. Så tänker man så här, det är som ett hav. Helt enormt. Psalm 119, 54. Ja, det var det här. Som jag upplever verkligen. Med kärleken till Gud och att hålla hans bud. Dina stadgar, står det i vers 54, är och lovsånger för mig i det hus där jag dväljer. Dina stadgar är och lovsånger för mig. Och vers 77. Din barmhärtighet kommer över mig så att jag får leva. Ty din lag är min lust. att budet blir en lust. Och så tar vi sista Bibeln istället. Johannes 14, 21 och 23. Och det här har jag läst och läst och läst, men nu förstår jag det på ett helt annat sätt. Hur kan budet bli en lust? Jo, det är för att kärleken har växt till honom. Och då blir all som är hans vilja min lust, min lovsång. Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och det här är ju nya förbundet. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och ska uppenbara mig för honom. Och det här, när vi älskar honom, så vill man av hela sitt hjärta det han vill. Och när man väljer det, att säga nej och försaka sig själv, allt vad jag tycker och allt vad jag vill och känner, och väljer att i tro lyda och göra hans vilja, så upplevs en närhet av honom där han uppenbarar sig mer och mer och mer. Det blir en mer och mer intimitet, förening mellan min själ och Jesus Kristus. Och det finns inget bättre. Och det han uppenbarar sig när vi älskar honom och gör hans vilja, håller hans bud. Och vi vet ju budet i nya förbundet. Det är att tro på hans son Jesus Kristus och älska varandra. Och det står till och med att när vi gör det så kan vi be om vad helst vi vill. Så länge vi inte får vad helst vi vill så är vi inte rätt. För att han talar sanning. Och jag var ute och gick en dag. Så hörde jag bara hur han sa så här. Att om du kommer in helt i det liv som jag har kallat dig till. Att alltid leva av tro. Så att det blir ett ostraffligt liv. Så finns det ingenting som jag skulle hindra dig att ge om du bad om det. Han gav till och med exempel som jag aldrig skulle komma på tanken på ens en gång. Utan han visade en generositet. Att kunna ge vad helst vi ber om. Bara vi har kommit i det läget där han vill ha oss. Och det är för att han älskar oss så mycket. Han vill inte ge oss välsignelserna i öknen. Utan de tillhör landet. De tillhör Kristus livet. Så när vi är förenade med Kristus. Och lever Kristus. Så kan vi be om vad helst vi vill. Det står att om ordet förblir i oss. Och vi förblir i ordet. Och det här är en sanning. Och jag har märkt själv också en skillnad i bönesvar. När jag kommer mer och mer allvarligt i tankeliv och vilja till hans vilja. Så är vers 23. Jesus svarade och sa till honom. Om någon älskar mig så håller han mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Det blir en uppenbarelse av Guds närvaro. En medvetenhet om Gud. Där själen hela tiden går hand i hand med Gud. Och har hela tiden ett samtal. Vad som än händer runt omkring så är det ett fördolt samtal med Gud. Som hela tiden korrigerar allt. Som håller hjärtat på plats. I stormarna. Stormarna kommer inte att bli mindre. Jag har tänkt många gånger så här. Att när man blir kristen. Så här trodde jag i början. Jag trodde att när man blir kristen. Så blir livet en dans på rosor. Då blir man jättelycklig. Och då sa han ju till mig så här. Att du är inte i himlen. Du är på jobbet. Och på jobbet är det jobbigt. Det var första gången Gud liksom grusade lite. Av vad jag trodde om det var att vara kristen. Hur bra och lätt allt skulle bli. Det var ju så ett tag. Man trodde man bad om vad man ville på ett felaktigt sätt. Alltså man närde köttet. Man förstod inte bönesvaret i anden i ostrafflighet. Så att förstå hur Gud vill ge. Verkligen. Så kommer han att ge långt mycket mer. Det var något jag tänkte som försvann. Som stals. Jo, nu kom det. Det var för att det var så viktigt att stals. Det var jätteviktigt för alla som är gifta. Och för de som kommer att bli gifta. Så trodde jag att äktenskapet var till för lyckan. precis som det att vara kristen. Det var till för lyckan bara, alltså på ett felaktigt sätt. Lyckan blir det man lider, men på ett felaktigt sätt. Då sa Gud till mig så här, äktenskapet är till för mognad. Det är till för växt. Det är till för att mogna. Inte för att förändra en annan människa. Inte för att bli tillfredsställd av en annan människa. Inte för att påverka den människan så den blir som jag tycker. Så den människan passar mig och det gör jag vill. Utan det är precis tvärtom. Det är till för att jag ska mogna och bli mer Kristuslik. Så. Och då sa Gud till mig så här också att tiden har jag givit på jorden för mognads skull. För växt och mognad. Sen behövs den inte längre. Men tiden är givet för att människoliv är till för att mogna. Och ska jag säga, det första bibelord jag fick som nyfrälst var väldigt märkligt. Men jag förstod innebörden. För det, jag hörde Gud säga så här, när du har nått din mognad, då får du se graven. Det står i Jobb. Och jag har ju alltid längtat till himlen. Men så var det här att när du har nått din mognad. Och när jag var 7 år så hörde jag Gud säga, detta är din prövotid. För ett människoliv är till för mognad. Och allt jag är i detta människoliv, arbetsplats, äktenskap, familj, allting ska samverka och betjäna mig till mognad. Att han ska ta gestalt. Jag ska försaka mig själv. För ett äktenskap är det ofta så här, det sa Gud till mig nyligen också, alltså, sa han där att ofta är man så arg i ett äktenskap för man inte får det man vill. Och därför blir man arg. Så han sa så här, också häromdagen så sa han så här, när du blir störd på någon människa så beror det på bjälken i dig. Annars blir du inte störd. Annars tar man det i anden. Människor kan vara svåra med att ta det i anden. Men när jag blir störd på ett felaktigt sätt så är det bjälken som avslöjas i mig själv. Och jag tänkte här, Gud är så god, han stryker inte med hår. Vi är så försiktiga. Gud sätter på något sätt yxan till roten. Och jag blir glad när Gud avslöjar vad man har som man inte ser. Och ingen annan säger det heller. Så blir jag tacksam att Gud sätter verkligen så här så att man får omvända sig. Och ta emot hans liv. Så att vi blir de vi egentligen är. Så att allting går egentligen ut på mognad. Och då blir man lycklig på ett äkta sätt. Det är inte den här falska som vi har trott när köttet blir mättat. Bruden är utan fläck och skrynka. Älskade Fader, vi tackar dig. För vi hör i vårt hjärta vad du vill ha sagt till oss. Att leva, det är att leva Kristus. Det är att gå mot en total förening med ditt liv. Det är att du tar gestalt så att vi kan säga, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och du kommer att dra människor till dig själv. Du kommer att göra gärningar som förhärligar ditt namn och inga människonamn. Du får ta över. Älskade, älskade Jesus, att vi överlåter oss till dig. Och vi vill mista vårt eget liv. Vi vill försaka oss själva. Vi vill vara dörrvaktare i vårt sinne. Så att vi inte tillåter någonting annat än det som kommer ifrån dig. Att vara i vårt sinne och i vårt själsliv. Utan att det är dig vi öppnar dörren för, Jesus. Så vi öppnar vår själ för dig. Och vi stänger den för det som inte är av dig. Vi öppnar för dig. Vårt tankeliv, vårt sinne. Att det ska vara Kristi sinne. Och att vi inte låter det fara omkring tankar, huller och buller som fienden skjuter in som brinnande pilar. Utan vi stänger dörren och öppnar för dig, Jesus. Du har tillgång till oss. Att vi inte ger djävulen någon plats i våra liv. Och när vi faller, Fader, så vet vi att du är trofast och rättfärdig. Så att du förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. För vi vet att vi inte har något fullkomlighet. Om vi har kommit något framåt på vägen så förgäser vi det som ligger bakom. Och jagar mot målet för att vinna dig, Kristus. Och inget annat och ingen annan. I Jesu Kristi namn. Amen.